Hejsan svejsan, Linnea Wikblad här. Du vet väl att du kan lyssna på hela veckans morgonpasset i appen Sveriges Radio.
Hennes rörelse har innehållit kundvagnsrace, trampolinhopp, en helt crazy glassbeställning, men framförallt en hel del försök att rädda Liberalerna över riksdagsspärren. Hon är 31 år och Sveriges yngsta partiledare. Välkommen Liberalerna Simona Moamsson till morgonpasset.
Tack så jättemycket.
31 år.
Ja, jag vill läsa att du är 31 år. Kan det stämma?
Ja.
Ja, alltså, och jag vill ändå säga så här, det kan låta som att man bara, det bara är ett år, men det är bara så här, att vara 31 år och partiledare för ett riksdagsparti, det är ju oerhört liksom...
Får du lite ångest eller?
Ja, verkligen.
Men också, det är verkligen inte menat.
Nej, men alltså, så här, det känns, utan att lägga någon, det låter hånfullt, det är det inte, alltså, lilga, det är väldigt lillgammalt. Mm. Är du lillgammal, har du alltid varit det?
Jag är nog mentalt lite 65-årig gubbe. Men jag har också blivit liksom mer ung med tiden. Jag har gjort en så här Benjamin Buttons otroliga liv. Alltså när jag gick med som 16-åring i ett politiskt parti, då var jag nog liksom, då var jag verkligen old school i huvudet. Men nu har jag blivit mer och mer liksom ung.
Så du hade liksom lite elevrådsaura över dig under hela uppväxten i stort sett?
Ja, eller? Det skulle jag nog ändå säga.
Hur yttrade det sig då?
Ja, men jag startade ett matråd redan tidigt.
Supergammalt.
Vad gör det? Jag minns att vi hade ett matråd, men jag minns inte vad de gjorde.
Ja, men du vet, man har ju jättemycket åsikter om maten i skolan. Med all rätta, för om det är riktigt dålig mat, om man inte får rivna morötter, hur ska man då klara mattelektionen?
Liksom? Rivna morötter, majs, Rhode Island dressing.
Vad gick du på för skola?
Det kanske var pizzeriasallad.
På landsbygden hade vi inte Rhode Island dressing.
Nej, det kanske inte
var. Vart har du kepsen någonstans? Du har haft keps på dig under valrörelsen som du har sett bete sig på.
Ja, men jag var här. Jag ville ju bete mig och visa respekt för dig. Man kan inte sitta med keps inomhus. Ja.
Vad är bete dig? Det känns lite som ett göteborgskt, liksom, lite kaxigt modeuttryck. Eller var kommer det ifrån?
Det kommer ifrån att när jag blev partiledare så kände jag behovet av att beskriva vad är det för samhälle, vilken samhällsgemenskap vill jag bygga. Och då hade jag tre stycken ben. Att man ska bry sig om varandra, visa empati. Att man ska bilda sig, utbildning, vara nyfiken. Och sen att man ska bete sig, skärpa sig, inte hålla på och liksom skapa oordning i samhället.
Och vilka är det liksom du riktar det? Är det mot dina partiledarkollegor eller är det befolkningen som ska bete sig?
Men jag ser det mer som en så guidance för mig och alla andra som ser det här budskapet.
Vem tycker du beter sig bäst av partiledarna?
Just nu tycker jag att allra flesta inte beter sig jättebra. De fokuserade mer på vad de andra tycker än att berätta vad man själv vill. Det bådar inte gott, och att kalla varandra för massa saker tror jag inte är jättebra.
P3, Sveriges Radio.
Och man undrar ju då, vad var det som gjorde att du blev liberal?
Jag var arg på orättvisorna. Framförallt den orättvisa som finns för barn idag. När det fortfarande spelar roll vad du har för bakgrund för hur du ska lyckas i livet. Det gjorde att jag var arg. Och när man är arg så tycker jag att man ska göra något av den ilskan. Och att då vara med och förändra samhället är väl perfekt.
Men vad är en liberal för dig?
Vad en liberal är? En person som bryr sig om skolan mer än någonting annat och som gillar frihet. Inte bara de stora friheterna, ni vet, att man ska känna sig trygg, utan också de små friheterna. Du ska få liksom dricka kyld öl från Systembolaget, kunna köpa en flaska vin på Ica. Alltså, de friheterna också.
Skulle du säga att Liberalerna är ett liberalt parti?
För
jag upplever ju att den senaste tiden så har det varit väldigt mycket så förbjudrubriker från era håll.
Jag tycker absolut att Liberalerna är det mest liberala partiet, och jag tycker så här, om jag frågar snarare så här, om det inte hade varit förbjudet med barnaga idag, kan inte Liberalerna driva på en sån fråga? Jag tycker att när det gäller barn så är det en särskilt utsatt, de är särskilt utsatta, man behöver vara väldigt tydlig med hur man ska skydda dem. Och oftast de förbuden som jag i alla fall har presenterat har ju handlat om att skydda barn. Skydda barn från farliga sociala medier, skydda barn från föräldrar som försummar dem, skydda barn så att de får en riktigt bra skolgång. Och jag tycker att man hela tiden ska väga, men jag tycker alltid en liberal ska fundera lite en gång till så här, behöver det här verkligen förbjudas?
Men för jag vet att du, när du blev politiskt engagerad, tonåring liksom, så valde du mellan Ung Vänster och Liberala ungdomsförbundet. Mm. Det är ju väldigt olika partier. Mm. Vad var det som gjorde att, alltså,
att det inte blev,
att det inte blev Ung Vänster? Så att, nej, men hur kommer det sig att du blev liberal? Vad var det?
Nej, men att jag insåg att de där plattityderna som finns när man är ung och tror att man är vänster, det är inte den politiken jag står för. Den där ilskan och där man säger att jag vill ha rättvisa och sen tror att bara för att någon annan blir fattigare så blir jag rikare. Den rättvisan tror inte jag på. Jag tror att det är bättre om vi hela tiden ser till att samhället går framåt och inte backar. Och det är därför jag blev liberal.
Men du var ganska arg som ung.
Ja, och jag är fortfarande väldigt arg.
Det är
idag.
Inget som märks, Simone. En väldigt solig ilska är vad du har.
Ja, men jag är kill with kindness. Är inte det en väldigt bra ingång?
Är det ilskan över dina låga opinionssiffror som driver dig nu? Arg över det?
Nej, där är jag mer orolig över att efter 13 september kan det vara så att Sverige har den mest vänsterlutade regering vi någonsin haft i det här landet. Det gör mig orolig, men nej, ilskan är över orättvisorna.
Men Liberalerna fick 1,9% i SVT:s Verians mätning som släpptes nu i måndags. Vad är det du gör för fel? Enligt
tack för det här utvecklingssamtalet, David Reed.
Nej, men vad är problemet, tror du?
Eller det jag frågade.
Jag tror att det handlar i grund och botten om att det nu valtemperaturen börjar öka. Det är nu människor lämnar sina barn på förskolan, barn börjar skolan, folk funderar över vad har Liberalerna gjort för skillnad? Och så ser man skillnaden vi har gjort i skolan och sen tänker man, oh shit, jag vill inte ha ett Sverige där det inte finns ett skolparti som varje dag tar strid för att mina barn ska ha en bättre skola, för att lärare ska ha ett tydligare mandat.
Nu vill du säga vad som kommer vända i det opinionssiffror. Vill jag veta varför du tror att det ser ut som det gör?
Ja, men över lång tid så har Liberalerna inte varit ett modernt, härligt parti som har berättat vad vi vill göra. Och det tror jag, eller hoppas jag, att jag kan ändra på. Eller det har jag gjort också. Jag har ändå visat att Liberalerna är mer ett frihets- än förbudsparti. Mer av ett modernt än ett gammal gubbiparti. Men det tar tid. Alltså, jag kan inte ändra 100 år liksom av historia och de senaste 10 åren av rätt struggled history för Liberalerna på en, liksom, en knapptryckning. Utan det kräver ju rätt mycket tid.
Vad ska du göra nu då för att vända det här? Det är inte långt kvar.
Ja, men fortsätta visa på vad jag vill göra mer. Inte minst när det gäller skolan, hur jag vill se till att fler barn och unga kan få göra samma livsresa som jag har gjort.
P3, Sveriges Radio.
Ni har ju massa förslag på saker ni vill förändra i skolan. Det är mindre klasser, minskad administration för lärare, högre lärarlöner, mer prov, spetsutbildningar med mera etc. och dylikt. Varför lovar ni det nu när ni haft 4 år mandatperiod på er att genomföra det?
För att det viktigaste löftet jag kan ge till Sveriges lärare och elever är att det måste vara slutstökat i klassrummen. Vi ligger bland bottenligan när det gäller klassrumsdisciplin och det påverkar hur barn lär sig. Vi har gjort jättestora förändringar under den här mandatperioden. Sett till att det blir lättare att visa ut elever som förstör, sett till att hjälpa de barn som behöver det i mindre grupp eller ensamt med fler hjälpklasser. Men jag vill göra mycket mer och jag tror att vi behöver... Idag är det 290 kommuner som bestämmer över skolan. Och då betyder det att vissa skolor har klasser som är 30 elever, andra har 20. Och jag tycker att det vore rimligt att alla har en klass som är i storleken lagom.
Men om ni vinner valet, alltså tidsidan då, vad är det som säger att vi kommer få världens bästa skola då? Eller kommer det gå 4 år till sådana här löften? Hur kommer det bli?
Jag håller ju på och ändrar kulturen i svensk skola. Alltså vi har haft en svensk skola som har varit präglad rätt mycket av, jag skulle säga, lite vilda västern. Och det ser vi att hotet har ökat mot lärare med 150% de senaste 10 åren. i att barn inte lär sig. Var fjärde 15-åring kan inte läsa ordentligt, alltså är funktionell analfabet. Att vi har haft telefoner som har fått ligga runt i klassrummet. Vi har skärmar som har tryckt ut böcker. Alltså, det jag gör är ju ändra svensk skola i grunden, förändra kulturen. Läraren bestämmer, inga skärmar i klassrummet, mobilfritt hela skoldagen. På rasterna ska du leka med dina kompisar, inte hålla på och liksom snapchatta. Det är klart att det tar tid, men nästa mandatperiod behöver vi göra
en. Men det är ju en lätt, bra, tydlig fras att säga att så här, nästa mandatperiod kommer vi göra svenska skolan till världens bästa skola. Vad är det du menar?
Vi ska fortsätta göra den.
Jaha, okej, så den kommer inte bli bäst nästa
mandatperiod? Jo, men jag menar att vi har påbörjat det nu. Att det inte är så att jag har suttit på händerna.
Men vad är det du vill göra nästa mandatperiod för att svenska skolan ska bli den bästa i världen?
Ja, att jag vill ha max 20 elever per klass är ett exempel på det. Att det inte ska vara, att det ska vara helt oreglerat. Att idag använder ju lokalpolitiker skolan som ett sätt att spara in. De trycker in ännu fler elever i ett klassrum för att spara pengar. De har obehöriga lärare. Det är också därför jag vill öka lärarnas löner med 10 000 kronor.
Var ska de pengarna komma ifrån?
Ja, en prioritering från annat. Jag tycker att det finns ingenting viktigare än lärare. De är den enskilt viktigaste faktorn för att ett barn ska klara sig i skolan är att ha en bra lärare.
Vad är det du ska nedprioritera?
Ja, det finns väldigt mycket. Framförallt finns det mycket fluff i det offentliga. Massa kringtjänster i offentlig sektor som inte är kärnuppdrag som jag tycker att vi borde kapa.
Det här med att du vill förstatliga skolan, är det ett steg till att bli världens bästa skola?
Absolut.
Och varför vill du förstatliga skolan? Vad är det som blir bättre av det?
För att skapa en likvärdighet. Att det inte ska spela någon roll vart i Sverige du bor för vilken skola du har. Idag så skiljer det 70 000 per elev per läsår mellan den kommunen som lägger minst på svenska skolan och den som lägger mest. Då kan ni föreställa er att det är rätt annorlunda i, har man en behörig lärare eller inte, har man riktiga skolböcker eller inte. Och som sagt, jag ser tyvärr att kommuner väljer bort skolan.
Men ser du att det är möjligt med tanke på att Kristersson, som ändå är din börja och pärl i det här som du behöver ha med dig på tåget, säger ju att det här kommer inte ske.
Det är en byråkratisk mardröm.
Ja, just det. Om det finns vilja så finns det möjlighet, tänker jag.
Viljan verkar inte finnas från hans sida.
Nej, och det är inte han själv som bestämmer, eller hur? Utan jag är glad över att Sverigedemokraterna, precis som oss, tycker att skolan ska förstatligas. Jag är också glad över att Ebba Busch har varit öppen för att diskutera det här, för att jag har öppnat upp för att diskutera sjukvården som också har samma problem, alltså ojämlikheten. Och då tänker jag, tre är mer än en.
P3, Sveriges Radio.
Ett förslag som ni går till val på är en jämställdhetsbonus.
Yes.
Alltså att föräldrar som delar lika på föräldraledigheten ska kunna få 30 000 kronor per barn. Jämställdhetsbonusen har ni redan testat 2008 och togs bort 2017 eftersom den inte hade någon som helst mätbar effekt. Inte riktigt sant, men jag läser bara innantill. Så don't give me a hard time. Varför ska vi gå igenom det här en gång till då?
För att det är viktigt att fortsätta med jämställdhetskampen. Det är viktigt att vi som är en ny generations politiker tar det i de nya feministutmaningarna. Och de är mycket svårare nu. Alltså mitt parti, och jag är så jävla stolt över det, mitt parti, man kanske inte får svära här. Jo,
det går bra. Du gör hur du vill.
Jag är så stolt över att mitt parti var med och införde liksom rösträtten för kvinnor, deras möjlighet att få, våra möjlighet att få plugga, jobba. Men nu har ju jämställdhetskampen blivit jättemycket svårare. Den handlar ju mer om relationer, den handlar om tid och om pengar. Och då måste ju politiken nudga i rätt riktning. Och vi vet att en jämställdhetsbonus ser till att barn får tillgång till båda sina föräldrar. Se till att man tar ett mer jämnt uttag.
Ja, precis. För ni är väl liksom inte för att man ska lagstadga att det ska vara precis jämnt. Mm. Men samtidigt så vill ni liksom ha en morot för att det ska bli det. Mm. Mm. Är det inte lite att man går emot sig själv här, fast bara för att man inte vill säga att man lagstadgar?
Nej, utan jag tycker att när vi gör det enklare för människor så tycker jag att det ska vara viktigt att vi också försöker förändra strukturer. Och strukturen idag är att många kvinnor bränns ut av stress för att de tar det stora hemarbetet. Alltså de har två jobb förutom jobbet. Finns också en ganska stor moralism i samhället att man inte både kan vara en ambitiös karriärist, en engagerad förälder och en härlig partner om man är kvinna. Och jag vill ju ändra på det. Och jag tror jämställdhetsbonusen är ett exempel på det. Att återinföra läxhjälpsrut och utöka rutavdraget är ett annat exempel på det.
Men varför inte lagstadga då ifall det är det som ni verkligen vill och tror är bäst?
För jag tror inte att det är bäst. Jag tror inte nödvändigtvis att vi kommer liksom få ett mer jämställt samhälle bara för att vi carte blanche säger det ska delas lika, utan det handlar om att göra flera olika grejer som gör livspusslet enklare. Jämställdhetsbonusen är en del, men jag vill som sagt, jag tror att det handlar mycket mer också om att göra livet enklare, vardagen enklare genom att se till att man har mer utavdrag, mer hjälp.
Men om man pratar om liksom jämställdhet, om man tittar på jämställdhetsperspektivet då, om föräldern som tjänar mer tar halva ledigheten, kommer de 30 000 kronorna då liksom täcka det inkomstbortfallet? För jag tänker att det är en anledning till att man delar olika på föräldraledigheten.
Ja, det är väl en del av det. Sen är det ju också karriär och sen är det strukturer. Att det fortfarande finns liksom en bild över att kvinnan ska vara hemma. Och så här, i grund och botten är ju inte föräldraledigheten till för föräldrarna, utan den är ju till för barnen. Att barnet ska ha rätt till sina föräldrar, båda två.
Det kan ju vara en ekonomisk fråga inför familjen, och då känns 30 000, täcker det verkligen? Det räcker det?
Det är ett incitament. Men jag tror att vi behöver ju också ersätta vabbersättningen. Är ett mycket tydligare exempel där kvinnor tar ut i högre utsträckning vabben just för att det ekonomiskt är mer eller mindre lönsamt om mannen skulle ta det. Och det är därför jag skulle vilja ha höjda ersättningen där. Men som sagt, de här ekonomiska delarna är en del av min livspusselfeminism. En annan del är det här obetalda hemarbetet, det där slitet som kvinnor fortfarande bär ett stort last och som gör att de blir sjukskrivna av stress i högre utsträckning.
30 000 kronor per barn, det låter väldigt, väldigt dyrt om det skulle vara så att alla började ta ut exakt lika mycket föräldraledighet. Var kommer de här pengarna ifrån?
Genom att vi ser till att vi prioriterar. Jag tycker att det är
konkret,
värt
investering. Vart tas det ifrån?
Ja, men jag har ju i förra inslaget så berättade jag ju om att jag vill effektivisera rätt rejält och ta bort över 20 000 kringtjänster i offentlig sektor som idag tycker jag inte är kärnuppdrag. Utöver det så bedriver jag en ekonomisk politik som handlar om att vi får mer tillväxt. Alltså fler som jobbar, arbetslinjen som gör att fler bidrar till vår gemensamma kaka. 1% i ökad BNP för Sverige innebär 30 miljarder i reformutrymme. Det är väldigt många jämställdhetsbonusar och väldigt många skolböcker.
Vilken sektor är det du kommer prioritera ner?
Ja, men som sagt, jag tycker inte vi ska hålla på med riktade bidrag som inte ger någon effekt till... Ja, men vi har massa sådana här bidrag som vi ger till exempel till företag som är riktade. Vi har idag en arbetslinje som behöver stärkas ytterligare så att fler går till jobbet. Alltså det bästa sättet att få in mer till den gemensamma kakan är ju att fler bidrar. Det är ju inte bara en flytta liksom en pinne från den här sektorn till en annan sektor.
Hur blir det då för ensamstående föräldrar då, som tar ut 100% av föräldraledigheten? Får de ingen bonus trots att de gör allt jobb?
Nej, men jämställdhetsbonusen är ju i syfte för att skapa ett incitament för jämställdheten. Så vi har ju andra förslag där. Exempelvis ett barnavdrag på 10 000 kronor per barn för föräldrar som jobbar. Så jag tänkte igenom det. Det finns annat gottigt som man får om man är en person som anstränger sig och som försöker få livspusset att gå ihop.
Så de ensamstående föräldrar kommer bli kompenserade på samma sätt?
Inte riktigt det blir ju inte riktigt på samma sätt. De får ju i så fall ta ut hela föräldraledigheten, så det är ju en annan sorts ersättning. Men jag tycker inte heller att i politiken så tycker jag snarare att man behöver prata om principer. Vilka principer driver de politiska avvägningar och prioriteringar man gör? För mig är det viktigt, jag har en princip om att politiken ska handla om att göra livet enklare, om att de som jobbar hårt ska bli ersatta för det och inte behöva betala för de som inte gör det.
P3, Sveriges Radio.
Vi har fått in lyssnafrågor. Rakt på det bara. Det är någon som skriver, vad är det mest liberala du har gjort? Tänk efter nu och ge oss ett riktigt smaskigt svar.
Jag gör nog massa liberala grejer hela tiden.
Vad är en stereotyp?
Vad är stereotyp av liberala grejer?
Ja, man... Det känns svårt att pinpointa vad en stereotyp liberal är. Alltså,
gå i skolan tycker jag är liberalt. Men det är
snark, Simona.
Alltså, nej, men jag menar... Lea, varför hatar du skolan?
Nej, inte alls. Men vi pratar om lite om andra saker också. Ja. Nej, men jag tänker liksom just att det är väldigt så här att allt är så fritt och man ska vara för alla kontroversiella förslag som finns. Och,
det gick ju inflation i att parti eller politiker för något år sedan efter att Obama hade gått ut och sagt att han hade rökt gräs. Mm. Och då gick det liksom inflation. Jag har också det, för det verkar gynna en och liksom ge en mer nyanserad bild av en. Har du gjort det?
Det har jag gjort.
Men
inte i Sverige.
Inte i Sverige?
Of course.
Nej. Okej.
Okay. Men det är väl mer att det är väl inte så konstigt, tänker jag, för vår generation som dricker mindre och så. Men det har jag inte gjort i Sverige. Jag har gjort det i länder där det är lagligt.
Det är någon som skriver, vart ska Simona åka på semester efter valet?
Jag ska inte på semester efter valet.
Om du mot förmodan.
Mot förmodan. Okej, men jag kan säga, innan jag blev partiledare så levde jag ett fantastiskt liv där jag gick runt och hade kul, dejtade. Och då hade jag en bild över att jag skulle ta typ 2 månader och bli bättre på att surfa. Så jag skulle på en så här surf- och yoga-retreat och typ ha lite så här rosa slingor i håret.
Någon surfer girl?
Surfer girl. Alltså jag
låter som en röka gräsresa.
Om man säger David Ruid.
Vilken är den värsta dumpningen och eller hjärtesorgen Simona blivit drabbad av, och hur löste hon det?
Vilka bra frågor. Jag är ganska osentimental faktiskt, vilket är kanske ett problem som har varit, men det är därför jag är singel.
Måste ändå finnas en värsta. Även fast det kanske inte är så jobbig för dig.
Nej, jag har faktiskt inte det. Jag har inte det.
Borsta rör, du går vidare.
Ja, men lite. Alltså, jag tror faktiskt att jag är generellt så. Att, så här, jag är inte jättemycket en person som kollar i backspegeln. För jag tror inte det blir så mycket bättre av att sitta och du vet, hamna i det här rabbit hole liksom, och börja gräva.
Det är ju alltid så där att man som partiledare har tunnelseende på vinst och vill inte prata om någonting annat än att det går bra. Mm. Men det lagt åt sidan, ponera att Liberalerna åker ur riksdagen. Avgår du då, är det någon som undrar?
Det kommer inte hända.
Att du avgår? Du sitter
att vi åker
där,
ur riksdagen. Nej. Någon gång i framtiden kommer jag ju behöva avgå. Mm. För att jag vill göra annat i livet också.
I ett parallellt universum där det liksom inte går vägen. Sitter du kvar även om ni inte är i riksdagen?
Vi kommer inte. Alltså så här, fatta vad fattigt. Vad fattig svensk riksdag skulle vara utan ett skolparti, och vad fattig borgerligheten skulle vara utan Liberalerna.
Är det du tror att du jinxar det om du kommenterar på det?
Nej, utan jag tror inte det kommer hända.
Men alltså, jag fattar, men det är du ganska ensam om ändå, om man får titta på opinionssiffrorna, vad som helst ska hända. Jag fattar det är opinion, och vi pratar
val. Ja, men de där opinionssiffrorna har ju varit så, typ inför varje val så har vi legat på 2% och så har vi visat och bevisat vad som är syftet av Liberalerna i svensk politik.
Fair enough. Jag min poäng är inte att få det att ställa upp på att ni
du vill
ska
att
åka
jag ska
ur.
Avgå.
Nej, men jag bara menar att den här personen som undrar det här kanske på riktigt är så här, en liberal väljare som liksom det här kanske inte är ett tjuvnyp, utan bara så här, jag vill veta typ, jag gillar dig som partiledare, eller jag skulle hellre se en annan partiledare. Alltså, det kanske faktiskt är en strategisk fråga som bryr sig. Liksom. Mm.
Jag tänker att man inte kan fokusera på någonting annat än att göra sitt bästa. Precis på samma sätt som man ska titta för mycket i backspegeln, så kan man ju inte heller varken ta ut en vinst i förskott och inte heller liksom sitta och oja sig. Och jag tror att det är liksom lite det ibland som är problemet med de här opinionsmätningarna, att man är, nu tror ju liksom vänstersidan att så här, vinsten är redan inne, och så behöver man liksom inte förklara sin politik eller göra något sånt. Och jag tror att det finns ju en risk att man faller precis vid målsnöret om man är vänsterpartist eller sosse liksom, och sen blir bara, vad i helvete hände liksom.
P3, Sveriges Radio.
Du har sagt, vet jag, att Sverigedemokraternas intåg i riksdagen var en anledning till att du gick in i politiken, och nu vill du släppa in SD i regeringen. Vad var det som hände?
Samhället har förändrats rätt mycket från 2010 när jag gick med. Det är helt andra frågor, helt andra problem som vi behöver hantera i samhället idag för att öka friheten i människors vardag. Jag har också förändrats. Inte minst tycker jag att de här senaste 3 åren så Tidöavtalet som jag var skeptisk till, och jag tror rätt många andra också tänkte hur ska det här gå, har visat sig ändå kunna komma med viktiga saker till Sverige. Viktiga förändringar som har inneburit att vi har halverat skjutningarna, vi har gjort enorma skolsatsningar, och det är klart att det påverkar ju en som person. Man är ju inte liksom immun mot miljön och vilka frågor man tycker är viktiga att driva. Och sen får man bestämma sig, med vem tror jag att jag bäst kan driva igenom den politiken jag vill.
Vad hade du sagt om någon hade sagt till dig 2010 att du skulle krama Jimmie Åkesson och välkomna honom in i regering? Vad hade du sagt då 2010?
Jag vet inte vad jag hade sagt 2010, men jag vet att Simona 2010 nog hade förstått mig idag. För redan, jag har under hela min tid som politiker, jag har ju bara varit fritidspolitiker tidigare, men alltid velat få saker gjort. Det här är liksom inte ett vanligt jobb. Man kan inte göra det här i hur länge som helst, utan jag har möjlighet att vara med och förändra samhället just nu.
Jag trodde verkligen det. När du stod och valde mellan Liberala ungdomsförbundet och Ung Vänster, och så hade någon sagt till dig så här: du kommer bli partiledare för Liberalerna och du kommer krama Jimmie Åkesson. Tror du verkligen att du bara så här, jag tror att jag kommer förstå framtiden, Simona?
Nej, jag tror inte ens jag hade kunnat föreställa mig att jag skulle bli partiledare för Liberalerna, så finns nog många.
Nej, men det är ju en ideologisk kurva som är intressant. Alltså det är ju liksom känslan, tror jag, hos många är ju att så här, det här är ett desperat försök att rädda opinionssiffrorna.
Och jag håller inte med, för jag tycker att ideologi i slutändan är ju sakpolitik. Och sen vill du ju få igenom din sakpolitik. Alltså så här, om man bara är intresserad av att tycka saker och markera med saker och tänka stora tankar, då ska man inte hålla på med politik. Då kan man skriva böcker, man kan sitta i radio, man kan ha en podd. Men vill man på riktigt förändra saker så behöver man samarbeta med andra. Och jag tror inte att jag kommer få igenom de förslag som jag vill tillsammans med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Jag tror inte att Sverige blir bättre om vi sänker straffen på sexualbrott eller om vi ökar skatten på de som jobbar. Och då behöver jag göra en avvägning. Jag kan ju välja att säga att jag sitter i mitten och jag tänker inte samarbeta med någon förrän jag har fått 51%.
Men kan man inte vara tydligare med att det är strategi då? Alltså
det är inte strategi, det är värderingar. Jag vill få igenom min politik. Det finns en anledning till varför jag tycker att liksom, skolfrågan är viktig. Inte bara för att jag vet att så här, i grund och botten är den liksom viktig för att Sverige ska lyckas, utan för att det ideologiskt för mig är viktigt med bildning. För att, men, det ger människor frihet.
Fattar, men det som händer då när du öppnar upp för Sverigedemokraterna, det är ju att Liberalerna blir ett väldigt splittrat parti och många stora namn lämnar. Mm.
Och det är de välkomna att göra.
Ja, men det är motverkan till att få saker gjorda. Förstår vad jag menar? Alltså, vad säger du till de liberaler som känner, jag vill inte se en borgerlig regering med Sverigedemokraterna, jag vill ha er gamla linje?
Ja, men vår gamla linje var ju att vi skulle samarbeta med dem. Det var ju att vi ändå, alltså återigen, jag tycker att som politiker får man bestämma. Vill man sitta med händerna i kors och sura i hörnet, eller vill man få saker gjort?
Men du anser inte att du har övergett dina gamla grundvärderingar?
Nej.
P3, Sveriges Radio.
Och nu är det dags för momentet, är det så fel? Ja. Du kommer få frågor på temat, är det så fel? Och du ska svara ja eller nej helt enkelt. Mm. Du ska hinna med så många som möjligt på 2 minuter, så det är snabba svar. Och du har redan sagt att du kommer svara ja på allting som vi får se.
Nej, men nu ska
du vara liberal. Jag vill bara säga, du fattar premissen. Jajamän. Är det så fel? Ja, det är fel, eller nej?
Ja, men jag brukar ju lyssna. Så
ja, då.
Ja, och det var väldigt pedagogiskt här, tycker jag. Ja. Vi kör igång. Är det så fel att krydda sitt CV lite grann?
Ja.
Är det så fel att sjuka barnen från skolan för att åka till Gran Canaria hela familjen för att man hade inte råd på jullovet?
Ja, det är fel.
Är det så fel att ta en GT, alltså gin och tonic, innan en valdebatt?
Nej.
Är det så fel att legalisera cannabis?
Ja.
Är det så fel att döpa sin hemorrojdsalva till namnet på din stora politiska fiende?
Ja.
Är det så fel att bära hijab i nästa partiledardebatt?
Ja.
Är det så fel att lyfta ut en stökig elev ur klassrummet?
Det ska man inte behöva göra. Så nej. Eller ja.
Det är fel att lyfta ut en stökig elev. Mm. Är det så fel att vara utbildningsminister men bara ha 1,0 på högskoleprovet?
Nej.
Har du det? Ja. All right.
Jag med. Okej, ursäkta David Reed. Förlåt, nu måste vi bara ställa sig. Hur mycket har du på högskoleprovet?
1,8. Är det så fel att inte vaccinera sitt barn mot mässlingen?
Ja.
Är det så fel att som lärare swipa lite på Tinder när klassen har tyst läsning?
Ja.
Är det så fel att skicka ett blombud till Jimmy Åkesson med texten "Förlåt för allt jag sa i luff"? Puss.
Det är väl inte så fel.
Är det så fel att vilja ha är det så fel att välja surrogatmödraskap för att man har förlossningsskräck?
Nej. Det är inte fel.
Är det så fel att vilja ha svenska kronor?
Ja.
Är det så fel att vara sugen på ett smeknamn som Lars Lejonkungen Lejonborg, att man internt undertecknar alla mejl som Simba Mohamsson?
Nej, det är inte så fel.
Ja.
Ja, du, det fanns en del att ta i här. Alltså, ja, var ska man börja?
Det var
börja?
Lite spidiga liksom, kommentarer mitt i, tycker jag, David.
Men alltså, om en elev är stökig i ett klassrum och den liksom vägrar lyssna och den stör alla andra, och det enda sättet att få ut den ifrån att störa alla andra är att fysiskt ta ut den personen. Varför är det så fel?
Nej, men jag tycker att liksom, lärare ska ha alla verktyg de behöver. Men jag tror att grundproblemet här är ju att vi har fått det upp och nervänt i skolan. Att elever tror att det är de som bestämmer. Föräldrar tror att det är elever som bestämmer. Om man tydligare visar att det är läraren som bestämmer. Vi har förväntansdokument. Vi ser till att man kan visa ut elever som förstör. Och också att det kommer konsekvenser om man inte lyssnar. Att man kanske inte går kvar i klassen utan behöver gå i en akutskola eller så. Det är klart att det kommer påverka beteenden.
Men hur får man ut en elev som vägrar lämna och stör klassen om man inte får ta ut den?
Ja, men det finns olika. Jag litar på att lärare ska ha möjlighet att göra det. Jag tror inte det vore bra för lärares arbetsmiljö att vi förutsätter att de liksom ska hålla på liksom och bära ut barn som att de... Ja.
Det blev väldigt mycket reaktioner på att du hade Davids stjärnan i senaste partiledardebatt, Aftonbladets partiledardebatt. Och sen så svarade du nej på att det inte är okej att ha på sig hijab i nästa partiledardebatt.
Mm.
Utveckla. Okej att ha Davids stjärna, inte okej att ha hijab.
Mm.
Vad är skillnaden?
Ja, framförallt är väl frågan varför jag hade på mig Davids stjärnan i måndags på partiledardebatten. För att vi har en judisk minoritet i Sverige idag som behöver utstå enorma hot och hat i sin vardag. Barn som igår började skolan här i Stockholm på Hilleskolan som möts av säkerhetsvakter, som möts av demonstranter som står utanför och skriker och spottar på dem. Unga barn som behöver gömma sin Davidsstjärna. Och då tycker jag att har jag möjligheten med den plattformen jag har, så har jag också en plikt att visa stöd för den minoriteten som vi har, och som är extremt utsatt.
Icke att förringa den kampen och den frågan att den är viktig. Men varför skulle det inte vara okej att bära hijab då, för att då till exempel uppmärksamma en annan slags utsatthet?
För det är inte samma sak. Och jag tycker inte vi ska relativisera. Jag tycker det är helt sjukt att man inte bara kan få prata om antisemitismen som har blivit... Alltså, som har blivit ökat lavinartad i vårt land och som sätter skräck i den judiska minoriteten.
Men det fattar jag vad du menar med. Men jag förstår inte varför det är bara blankt nej. Varför är det inte då så här, ja, skulle vi uppmärksamma den här utsatta gruppen, så skulle det självklart vara okej att bära en hijab.
Men varför ska du ha på dig en hijab?
Ja, men av samma anledning som en Davidsstjärna då?
Det finns inte en samma anledning. Vi har judar i Sverige idag som behöver stå till svars för vad som sker i Israel. De behöver utstå enormt mycket antisemitism, och att försöka relativisera det och sätta det... Att vi aldrig bara kan prata om antisemitismen utan att blanda in eller försöka prata om andra frågor, det är just det som är problemet.
Vi ställer frågor för att vi vill att du ska förmedla vart du står
någonstans. Ja, David, är du lite orolig?
Nej, men det finns väl muslimer som också är en minoritet?
Nej.
Alltså, ja.
Nej, men alltså, så här, jag vill bara förklara. Alltså, den judiska minoriteten i Sverige är en av våra minoriteter som vi har ett särskilt ansvar för. I 250 år har det funnits judar i Sverige som har levt och sett Sverige som sin fristad. Numera undrar många judar i Sverige, kan Sverige verkligen fortsätta vara det landet som ger mig trygghet?
Men okej, skit i hijab då. Samerna då, en otroligt utsatt minoritet, levt under strukturellt förtryck i decennier. Skulle du kunna ha på dig liksom en kolt?
Ja, men om det skulle krävas för att påtala och visa solidaritet. Men jag tycker att det blir jättesjukt i den här debatten att vi behöver jämföra. Och jag tycker också, vi kan ha en helt egen diskussion också om slöjan. Jag tycker inte det är självklart alltid att det är en frihetssymbol, utan för många barn och unga är det också ett förtryck, ett hedersförtryck. Men tillbaka till liksom grundfrågan, har jag möjlighet med den bakgrunden jag har att visa solidaritet med en utsatt grupp, så tycker jag att man ska ta den. Och jag tycker inte man ska relativisera det till andra frågor.
P3, Sveriges Radio.
Vi har Simona Moansson i studion.
Ja. Och David Ruiz som precis blev roastad av Linnea att du är en boomer.
Ja, men det säger hon. Alltså, hon säger så mycket illa om mig.
Så elak.
Det är inte bara, och även inte bara bakom min rygg, utan straight in my face.
Ja, faktiskt.
Drar sig inte för
det. Nej. Vilken fin dynamik ni två har.
Ja, så är det verkligen. Du har ju precis som alla andra partiledare fått fått möjligheten. Alltså, att önska låtar i radio är ju verkligen någonting som människor vill göra. Mm. It never gets old, fast det finns streamingtjänster och så vidare. Vad tänker du kring ett låtval? Är det som att du bara, hur ska jag positionera mig själv nu mot en grupp som ska bla bla bla? Eller är du bara så, det här är en banger?
Jag älskar ju musik. Musik är det som får mig att må bra. Jag använder väldigt ofta också musik som så här, inför saker, typ alla inför stora tal. Jag väljer alltid mina egna låtar. Ofta har jag gjort en hel lista och så sitter jag och liksom... Men jag valde bara... det här är faktiskt den låten jag lyssnade till när jag gick upp till mitt första tal i Almedalen för ungefär ett år sedan, när jag var helt nybakad, nyvald partiledare. Och jag tänkte att, så jag ville ge en liten inblick i de där 3 minuterna innan jag gick upp.
Varför den låten då? Vad är det den här låten gör?
Men den har väl någon lite så rockig känsla att man får lite så här, vad fan, kör nu bara.
Vad är det vi ska få höra?
Ni ska få höra på Mojo av Killen.
Vi tackar Simona Moansson för att du kom till morgonpasset.
Tack snälla. Sit back, relax,
just go slow. P3, Sveriges Radio.
Liberalerna Simona Moansson har precis lämnat oss, alltså studio, men har nu bytts ut mot Ekots alldeles egna politikreporter, Sveriges främsta, Lova Olsson. Hej.
Hur var stämningen och känslan kring Simona idag? Var det glatt? Kändes hon pressad, segerviss, naiv, härlig? Vad är din analys?
Man kan väl ändå säga att hon var ganska målmedveten. Simona Moansson har ju ett väldigt tydligt uppdrag som är extremt svårt, får vi säga. Att rädda det krisande liberalerna kvar i riksdagen. Och för hennes del och för partiets del är det ju lite av vinna eller försvinna som gäller nu. Men Simona Moansson sa ganska tydligt, det kommer inte att hända att liberalerna åker ur. Så att hon är ju väldigt målmedveten. Ni pratade om tunnelseende i det här avseendet. Simona Moansson berättade faktiskt när jag träffade henne förra veckan i riksdagen att hon har haft en veckas semester i sommar. Då var hon i Loiredalen och cyklade och drack vin. Men en vecka fick räcka.
Vad heter det? Loire?
Loiredalen i Frankrike.
Jaha. Så det lät som någonting som låg diktan Nangiala. Men hon har ju sagt att hon drivs av ilska i politiken. Det känns inte som att man märker av någon ilska överhuvudtaget, snarare tvärtom.
Ja, Simona Moansson har ju gjort sig känd för att ha ett gott humör. Och när hon menar att hon drivs av ilska så är det ju då att hon var arg över orättvisorna som hon tyckte sig se.
Vad förvånade dig då? Är det någonting du tyckte var extra intressant?
Ja, hon sa några saker som jag fastnade för. Dels sa hon ju ganska tydligt, hon gav en förklaring till varför det går så dåligt för Liberalerna nu. Och då sa hon att partiet under lång tid inte har varit ett modernt och häftigt parti. Och det är det hon nu då ska försöka ändra på. Nu är det ju bara några veckor kvar till valdagen. Sen sa hon också, om jag hörde rätt, att hon tycker inte att det är så fel att ta en GT innan en valdebatt.
Nej.
Lite överraskande ändå.
Varför?
Ja, jag trodde nog att partiledarna tänkte att det är jobb att valdebattera och att man då inte tar en GT, om vi menar en GT som innehåller alkohol.
Ja, jo, men det menar vi, och det förstod hon, upplever jag.
Ja.
Men kan inte det vara liksom lite en liberal symbolik då?
Kanske. Kanske är det så.
De lovar världens bästa skola, men varför har de inte fått ihop det på sina 4 år då?
Simona Mohanssons budskap här är väl ungefär att de behövde ställa mycket saker till rätta när de tog över efter den socialdemokratiska regeringen för 4 år sedan, men att Sverige nu är på rätt kurs. Och mer behöver göras då, förstås, anser hon. Och enligt Liberalerna så har man under de här snart 4 åren i regeringen fattat beslut om de största skolreformerna på 30 år. Och det är den inslagna vägen som Liberalerna vill fortsätta på.
Förvånade det dig att hon, vi pratade om det här med att lyfta ut en elev, såklart en kontroversiell fråga och sådär. Men jag upplever liksom att Liberalernas skolpolitik har varit, alltså jag tänker på, vad hette han med gluggen?
Jan Björklund,
att han var väldigt så här flumskolan och det ska vara hårdare tag och sådär. Förvånar det att hon svarar att det är fel?
Jag tror att hon menar att lärarna ska ha befogenheterna att göra detta, men hon ska inte lägga sig i professionens arbete. Och idag finns det ju de här befogenheterna. Jag tror till och med att det har fattats beslut i riksdagen ganska nyligen om att det ska bli lättare att göra den här typen av åtgärder om man anser att det behövs.
Vilka förslag inom skolan prioriterar de högst?
De har pekat ut 2 okay. stycken. Det är max 20 elever per klass.
Det nämnde hon, tror jag.
Ja, exakt. Och sen är det då att se till att varje elev ska få en lärobok per ämne. Men Liberalerna prioriterar också en annan fråga som är betydligt mer omstridd, nämligen förstatliga de kommunala skolorna, med argumentet då att alla elever ska få en bra utbildning oavsett i landet, var de bor i landet.
Finns det någon möjlighet att få igenom det här med Tidögänget?
De 2 första sakerna, de är inte kontroversiella ideologiskt på något sätt. De kostar pengar, så att där handlar det om en prioriteringsfråga i eventuella budgetförhandlingar om Tidöpartierna vinner. Men den här frågan om statlig skola som Liberalerna har drivit länge, den är omstridd och det har de hittills inte fått gehör för, utan den har varit olöst.
För de är väl ensamma i tiden med att inte vilja kunna ta ut vinst?
Ja, det är en annan fråga.
Aha,
precis, okay. Precis. Här handlar det om skolan ska förstatligas. Som det berättar hon också, att Sverigedemokraterna vill det. Moderaterna är inte jättesugna. Och nu har ju Simona Mohamsson och Ebba Busch gemensamt pratat om vi förstatligar både skolan och vården, som är Kristdemokraternas väldigt prioriterade sak.
P3, Sveriges Radio.
Vi pratade ju då om deras förslag om jämställdhetsbonus. Någonting som testades förut 2008 fram till 2017 eller någonting sånt där. Hur effektivt är det?
Ja, Försäkringskassan har ju utvärderat det här förstås och kom fram till ungefär att det inte hade så stor effekt. Ungefär 1 av 5 föräldrar delade mer lika på ledigheten på grund av den här jämställdhetsbonusen, och den slopades ju sen av Socialdemokraterna. Inget annat parti än Liberalerna, vad jag vet, har föreslagit en jämställdhetsbonus inför det här valet. Men det är ändå inte den frågan, skulle jag säga, som kommer att skapa mest splittring och hårda förhandlingar om Tidöpartierna skulle vinna valet. Utan det är pappamånaderna, alltså de här öronmärkta månaderna i föräldraförsäkringen som inte kan överlåtas.
Mm.
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, de vill ju slopa de där 3 månaderna som finns idag, så att mammor och pappor själva får bestämma vem som ska vara hemma. Moderaterna vill behålla dagens 3, och Liberalerna, de går faktiskt till val på att öronmärka ytterligare en månad så att det blir 4. Mm-hmm. Det kommer att bli en tuff förhandling.
Men det är ju då i princip lagstadgad 50% uppdelning av föräldraförsäkringen då?
Eller? Nej, inte 50%.
Men mer än nu i alla fall.
Ja, de vill ha mer än nu, precis.
Ja, just det, jag blandar ihop föräldraledighet med graviditet. Ja. Jag är så smart. Och det är därför jag sitter här.
Men du, vem är jag att sitta och skratta? Ja, det är kassasten i glashus. Men du, ska vi nämna elefanten i rummet?
Är det så mycket en elefant i rummet? Det är väl bara typ sanningen, opinionssiffrorna? Eller? Det var inte meningen att fråga sig till dig, David, förlåt. Vad ligger de på nu?
I de 2 senaste mätningarna som har kommit i veckan från SVT, Verian bland annat, då får de 1,9%. Det är långt under 4%-spärren, och det näst sämsta resultatet i Verian sedan de inledde mätningarna på 60-talet. Och partiet måste alltså mer än fördubbla väljarstödet på bara några veckor. Liberalerna hade ju hoppats att landsmötesbeslutet i våras, nämligen att säga ja till att sitta i regering med Sverigedemokraterna, skulle innebära en vändning i opinionen. Det har ju inte gjort. Så Simona Mohamsson och hennes parti kämpar ju för överlevnad, det måste vi säga. Och det här är ju ändå en av valets mest spännande frågor, skulle jag säga. Kommer Liberalerna in eller kommer Liberalerna inte in i riksdagen?
Men det, för tidigare är ju också beroende av Liberalerna. Det här handlar ju inte bara om Liberalernas varande eller icke-varande, utan det är ju de, om de åker ur, det är ganska, även om det bara är några procent, så är det kanske procent som tidersidan behöver. Hur förhåller man sig till det?
Exakt så är det ju. Simona Mohamsson har ju sagt att utan oss är Ulf Kristersson inte statsminister, och utan Liberalerna så blir det ingen blå-gul regering, som de kallar det. Och Simona Mohamsson har ju själv lyft den här frågan. Det handlar ju nu att det de behöver såklart är ju fler röster. Och då pratar man ju mycket om det här fenomenet med stödröster. Det vill säga att man röstar på det näst bästa partiet för att rädda det kvar. Och i sitt tal i Almedalen så tog ju Simona Mohamsson upp den här frågan. Hon sa ju bland annat att man ska välja storleken L istället för M. Det fick ju stor uppmärksamhet, inte så tippat kanske.
Men då tänker man så här, hur viktiga är då Liberalerna för Tidö om de procenten de bidrar med är väldigt, väldigt stor del stödröster från de andra partierna som de tappar?
Det är ju det man inte vet. Och det som Liberalerna nu brottas med, det är ju att de behöver nog bli lite större för att folk ska tycka att det är värt att stödrösta på dem. Är man ett litet parti så befarar ju då de här människorna som överväger en sån här grej att rösten blir bortkastad helt och hållet. Sen finns det ju fortfarande osäkra väljare, en ganska hög andel i olika mätningar. Och det är väl en grupp som Liberalerna och alla andra partier förstås siktar in sig på.
Vilket läge hamnar vi i politiken om Liberalerna åker ut?
För det första är det valdagen som räknas. Det brukar ju statsminister Ulf Kristersson upprepa. Det är sällsynt att ett parti tvingas lämna riksdagen. Och här handlar det ju om ett parti i så fall med 100-åriga rötter typ. Så att det skulle väl ändå vara politisk historia om Liberalerna förlorar riksdagsplatsen. Och det finns bara ett exempel vad jag kan komma på ett parti som åkte ut och sen gjorde comeback. Mm. Det är Miljöpartiet. De fick lämna 91, då åkte de ur och sen kom de tillbaka i nästa val. Det är osannolikt spännande det här den 13 september.
Ja, det är det.
Ja.
Lova Olsson, hur ser dagen ut för dig nu här framöver?
Jag vet,
ser dagen ut för Lova Olsson?
Ja, det är så mycket som måste göras. Men jag undrar så här, vad tänker du göra ikväll?
Ja, ikväll, då har jag en grej inbokad.
Men mig, kan vi göra något ihop?
Ja, jag tänker att du och jag skulle kunna göra någonting ihop. Jag tänker att vi drar ihop Druid Zimmerman-gänget.
Alltså, det gör vi.
Inte bara du och jag, utan nej, Catherine Zimmerman och Moa Wallin. Och så drar vi till Vita Bergsparken ikväll, 18.00.
Med Parkteatern.
Mm. Och där så vad då?
Slår vi publikrekord?
Ja, för vi vill gärna att det dyker upp lite publik.
Ja.
Man får gärna komma, det är gratis inträde. Vi kommer livepodda där med Druid Zimmerman Show.
Ja. Men vi säger inte om vad. För då kan det bli som en överraskning.
Ja, just det.
Ja, vi berättar inte nu vad det ska handla om.
Världens tråkigaste överraskning.
Ja.
Kan ni komma och se?
Jag är inne här på Sveriges Radios intranät där det är en stor artikel där det står: kan Druid Zimmerman Show slå publikrekord i Vita Bergsparken?
Ja, vadå? Okej. Så we made the news på internetet.
Ja, på internetet. För jag råkade säga att hela kommunen skulle komma.
Ja, men hela kommunen kommer.
Ja.
Tack så mycket, Lova Olsson.
P3, Sveriges Radio.